Det här avsnittet presenteras i samarbete med Pfizer. Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Det här är podden som snabbt gör dig mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
Idag kom de första doserna vaccin från Pfizer-BioNTech mot covid-19 till Sverige. Det bekräftar Sara Byfors som är enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.
Ja, så där lät det i Sveriges Radio den 26 december 2020.
Nu så packas de om för att då vidare transporteras ut till varje region som får ett visst antal doser.
Och hur sker fördelningen mellan regionerna?
Ja, i den här första omgången så är det ju inte särskilt många doser som har kommit. Det är ju strax under 10 000 doser. Så att då är fördelningen egentligen ganska rakt av regionerna. Att de får lika mycket förutom de då tre största regionerna som får något mer.
De där doserna var resultat av ett enormt arbete på mycket kort tid på många områden. Och det mest häpnadsväckande var kanske att man överhuvudtaget lyckats utveckla vaccinet. Under våren 2020 publicerade vi en förklaring på vad vi vet där jag konstaterade att rekordet för att utveckla ett nytt vaccin var 4 år och att det hade satts på 60-talet. Att vi skulle få något vaccin innan årets slut var utifrån tillgängliga fakta fullständigt orealistiskt. Likväl rullade lastbilar lastade med covid-vaccin mot vaccinationscenter över hela landet där i mellandagarna 2020. Och inte bara i Sverige. Så här lät det i Ekots nyhetssändning nästa dag, söndagen den 27 december.
Vaccineringen mot covid-19 inleds idag över hela EU. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar vaccineringen en europeisk framgångssaga.
People will start taking the vaccine in Athens, in Rome, in Helsinki, in Sofia, you just name it.
Att åstadkomma det här krävde inte bara en vetenskaplig ansträngning som vi inte sett maken till innan. Det krävde också en uppskalning av vaccinationsproduktion till nivåer som låg 10 gånger över normalläget. Och en logistik som är nästan lika oöverskådligt komplicerad. Där doser av vaccinet måste transporteras vid en temperatur på minus 70 grader i obrutna fryskedjor och dessutom synkroniserat över en hel kontinent för att alla i medlemsländer ska kunna få vaccinet och börja vaccinationen samtidigt. Ja, ju mer jag läst på om hur det här gick till, ju osannolikare verkar det nästan. Likväl lyckas man. Men hur? Och hur upplevs det egentligen inifrån från de som följde utvecklingen av vaccinet på nära håll? För att ge oss perspektiv på den saken bjöd jag in Malin Parkler som är vd för Pfizer i Sverige. Det svenska perspektivet är nämligen extra relevant här. Inte bara för att läkemedelsjättens globala forskningschef är svensk, utan för att Pfizer Sverige var de som skötte kontakter med Läkemedelsverket för att säkerställa att vaccinet uppfyller alla krav för att bli godkänt. Och Läkemedelsverket var i sin tur de som tagit ansvar för att godkänna det i hela EU. Så när de gav grönt ljus så var det alltså här i Sverige. Vårt samtal ger dig inblick i allt från hur vaccin fungerar till alla svårigheter som Pfizer var tvungen att övervinna för att få det att funka. Men också om det täta samarbete mellan länder, mellan myndigheter och till och med konkurrerande företag. Det här är berättelsen om tusentals människor som gav sig fan på att lösa något som man aldrig löst innan. Och hur man faktiskt lyckades. Och mycket av det har inte berättats innan på det här sättet. Och allt detta ledde så småningom fram till att människor över hela Europa kunde få sina första sprutor vaccin den 27 december 2020. Om du inte redan följer den här podden så föredrar att du klickar på att följa här i appen för att inte missa nästa avsnitt. Det är ett lätt sätt för dig att ständigt fylla på med mer kunskap och aldrig behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen. Du är också alltid välkommen att höra av dig med tips på ämnen du tycker vi borde ge perspektiv på eller gäster som du vet är duktiga på att allmänbilda. Då ska du mejla till perspektiv@vadvivet.se. Då är det dags för Malin Parkler. Hur funkar vaccin?
Vaccin funkar på det sättet att man stimulerar kroppens egna immunförsvar. Att reagera och producera antikroppar. Så att antikropparna sätter sig sen på fienden. Det vill säga viruset. Mm. Och då känner de vita blodkropparna igen att det sitter en antikropp där. Och sen så destruerar de då fienden eller viruset.
Det låter ju svajigt att man ska ta ett virus som man kan bli sjuk och injicera. Så ska man bli pigg på något vis.
Ja.
Hur ser man till att det där viruset som blir injicerat, det är dött då? Eller hur?
Ja, precis. Ja. Det är dött eller så är det försvagat. Men på ett, man har testat och ser då, så att det inte ska ge någon, att det inte är smittbart, att det inte finns någonting som leder till att man blir sjuk av viruset. Då. Man har ju lite olika typer av de här gamla vaccinerna, så de klassiska, så är antingen ett försvagat vaccin, kallar man det för ett försvagat virus, eller ett destruerat, om man ska säga, att inaktiverat. Det är väldigt bra ord för det. Mm. Inaktiverat viruset eller inaktiverat vaccin.
Just det.
De här försvagade, det är typ mässling, röda hund. Och sen de som är inaktiverade, det är till exempel influensa.
Hur tillverkar man virus? Hur kokar man upp den soppan?
Ja, man kan antingen så kan man köra via äggtillverkning.
Ja.
Eller så kan man använda bakterier som producerar proteiner. Mm.
För det är proteinet man, som är aktiva substansen i viruset, eller i vaccinet så att säga.
Mm. Så är det.
Men är det lätt att göra det eller tar det jättelång tid? Alltså...
Nej, men det tar ju jättelång tid.
För nu säger ägg, ja. tänker man så här, förpackning med 12 ägg bara.
Ja, ja precis. Nej, poängen är ju då att det ska tas fram, att det ska producera. Levande, det är ju levande materia. Vi säger ju att det kan ta upp till 200 dagar från det att man börjar producera.
Mm.
Eller det börjar odla egentligen då, ja. Till att man har färdigt vaccin. När man har produktion uppe, up and running då. Så att...
Men det var så jättekonstigt liksom produktionsplanering då. Alltså hur vet man om folk ska bli eventuellt så här höst eller vintersjukdomar, vinterinfektioner och så ska folk ha liksom, och så blir det ett svårt år i år eller inte och liksom.
Ja, men så är det ju förstås. Man måste ju planera i god tid. Och man har ingen aning. Det är liksom efter behov som det används också. Det är ju inte att man gör upp och säljer en viss volym av vaccin eller liknande, utan det är ju oftast, förutom i under pandemin då.
Ja.
Men annars är det ju så att man måste ju skatta ungefär, och det vet man ungefär hur mycket folk som insjuknar. Men sen vissa år, om man tänker till exempel de här vaccinerna som behövs varje år, som influensa, så vet man ju inte heller om hur liksom bra effekt av vaccinet kommer ha. För att man vet inte hur den virusstammen ser ut just då.
Just det,
så att man kan ha lite olika...
smak kan vara lite olika.
Ja, men precis. Det kan vara lite olika hur bra skyddet blir då.
Ja.
Det kommer ju alltid finnas ett skydd.
Ja.
Ett bra skydd. Men hur liksom... Den, man kan inte specifikt pricka in. Liksom, för att man behöver... För tillverkningen tar ju så lång tid.
Mm.
Så då behöver man liksom den så kallade genetiska koden har man inte. Som i fallet med nyare teknik som vi kanske återkommer till sen då.
Ja, just det.
Så behöver man inte lika lång tid på sig. Men det säger sig självt att om man vill vara i tid till att en säsong kommer, en influensasäsong till exempel, så måste man ju producera i tid. Och då vet man inte exakt hur den här virusstammen ser ut.
Det är lite som ni och liksom leksakstillverkarna. Då måste man bara börja tillverka julklapparna långt i förväg.
Jajamän.
Men har ni fabriker överallt? Eller som har ni för några få fabriker? Ni har någon fabrik i Sverige, va?
Ja, vi har en fabrik i Sverige som faktiskt också tillverkar en typ av vaccin.
Mm.
Ett väldigt smalt vaccin, så det används inte så mycket i Sverige.
Nej.
Men sen har vi ju spritt. Vi har mycket vaccintillverkning i Österrike till exempel.
Mm.
Och sen har vi i USA förstås.
Mm. Men är de särskilt duktiga på det i Österrike, eller varför är man där?
Det har med historik också, så det har funnits vaccinfabriker från början.
Ja, ja. Som, just det, alla ni som alla Big Pharma har liksom köpt upp varandra och blivit större och så.
Ja.
Fanns det en fabrik där?
Ja, och då bygger man ju oftast på det som finns.
Mm. Vi var inne på det och vi ska prata mer om det här. Då har vi liksom mRNA-vacciner.
Mm.
Och de funkar på något helt annat sätt.
Ja, så mRNA för det första är syntetiskt. Så det går ju fortfarande att framställa.
Mm.
Du behöver inte liksom, så att säga, inom situationstecken odla fram någonting.
Nej.
Det är liksom ingenting som måste växa till sig så. Utan här är det ju ett syntetiskt.
Mm.
Som du ger ett recept egentligen.
Det är den här genetiska koden du behöver.
Ja, och när man väl har den genetiska koden så går det ju rätt fort då, om du har hela produktionstekniken kring mRNA. För då liksom ser du till att du programmerar det här syntetiska mRNA med rätt genetisk kod. Så det är därför som man kan uppdatera mer regelbundet också när man får en mutation på en virusstam.
Just det, då sekvenserar man det och sen så skickar man den liksom, datan. Så behöver vi göra en motsvarande.
Tweak. Ja.
Alltså det här är ju både en gammal teknik och en ny teknik på något sätt.
Mm.
Men det är det var i samband med pandemin som den blev liksom kommersiell. Jag vet, ni hade ju samarbete med det här bolaget, det tyska bolaget BioNTech.
Mm.
Det fanns redan där.
Ja, vi forskade på mRNA-vaccin och forskar fortfarande inom influensa. Då. Men mRNA har man ju forskat på, vet vi nu med Nobelpriset, har man ju forskat på väldigt, väldigt länge. Och det var ju många som inte alls trodde på mRNA, för själva mRNA är väldigt instabilt. Så det krävdes att man har forskat länge för att få det att bli mer stabilt och hålla ihop. För det ska ju, om man ska använda det måste det ju hålla ihop hela vägen tills det kommer där det gör nytta i kroppen, vilket är cellen. Sen var nästa problem också att transportera mRNA till cellen.
Just det, för det var jättekalla kylkedjor.
Ja, men det är också med själva liksom tekniken att när du får det i armen så åker den här mRNA som är försett, och man har hittat att sätta en lipidkapsel runt mRNA, skyddar mRNA så att det inte är mot att då falla sönder. Och dessutom som en lipidkapsel är ju väldigt listigt för att cellen som känner igen det och tycker liksom att men det kan komma in här. Man kan smälta ihop med cellväggen liksom, så släpps då mRNA in och då stannar ju liksom lipidkapseln kvar.
Ja.
Så att den följer ju inte med in, utan då kommer ju liksom bara mRNA in och stannar i cytoplasman. Så här har vi också en myt. mRNA går inte in i cellkärnan och kan därför inte heller påverka ditt DNA.
Nej, för det var nog min följdfråga. Liksom, hur mixar det med det? Nej,
det gör det inte. Utan det stannar i cytoplasman och sen läser kroppen av receptet och börjar producera själv då. Cellen producerar då ytproteiner som då utvecklas på cellen. Så att det ser ut som någonting som inte hör dit. Mm. Vilket gör att kroppen producerar antikroppar mot det här. Och för att sen nästa gång då liknande varianter kommer med det här ytproteinet, det vill säga viruset. Så då känner antikropparna igen det, sätter sig där. Och då kommer de vita blodkropparna och destruerar viruset.
Just det, sen blir processen samma i kroppen liksom.
Ja. Det här är det ju bra med att mRNA är instabilt. För det försvinner direkt sen. Så att det finns inga rester kvar i kroppen som är skadliga.
Men de här har injicerat, det här kanske är en dum fråga, men då letar den upp första bästa cell och så funkar det. Eller är det vissa typer av celler som mRNA tränger in i? Eller det kan vara vilken cell som helst?
Det är en jättebra fråga.
Ja.
Den kan jag inte svara på.
I samarbetet då med BioNTech hade ni liksom, men vi håller på med det här och det var precis på väg att köra, eller bara att ni hade fattat ett sätt att stabilisera? Alltså, stjärnorna stod ju onekligen ganska rätt där.
Ja, så att man hade ju kommit långt med det. Liksom. I vanliga fall så tar det ju lång tid. Man tittar, man provar flera varianter och tittar på svar och sen innan man väljer vilken så att säga kandidat eller vilken man har ju en hel rad med olika kandidater av vaccin för den. Och då väljer man sen den man går vidare med. I det här fallet så var det ju så att i och med att vi hade samarbetet så var det ju på gång. Och det var ju faktiskt så att Mikael, vår forskningsdirektör, var ju hos dåvarande president i USA. Han samlade ju alla stora inom läkemedelsbranschen som kunde det här med vaccin och andra läkemedel mot infektionssjukdomar. Och samlade dem och egentligen tryckte på att det här måste vi ju lösa.
Operation Warp Speed.
Precis. Och det är klart att Mikael är kunskapstörstande och driven. Så han och vår högsta chef då, Albert, tyckte att det är klart vi ska göra det här. Och då när de också diskuterade så kom ju, och det här hände ju bara på loppet av några timmar. Liksom, men vad kan vi göra? Vad var det här då? Det här måste ha varit i
februari, mars 2020.
Ja, precis. Februari, mars någonstans där. När man kände att det här hade börjat liksom explodera.
Ja, och så ska man också faktiskt säga liksom till Donald Trumps försvar så att säga, för att liksom, han är ju samtidigt ute och hojtar om att det är liksom the Chinese virus. Han vill ju inte kalla det för någonting annat rätt länge. Men parallellt med det här så sätter de faktiskt igång Operation Warp Speed.
Ja, det gjorde han. Så att det är ju lite, det är lite häftigt. Och det ska man ju också säga att kineserna delade ju den genetiska koden tidigt.
Just det.
Och det är ju en sak, så här, globaliseringen har ju både för- och nackdelar. Nackdelen är ju att virus och bakterier har lättare att sprida sig fort. Men kunskap kan också spridas. Så kunskapsspridningen ökar ju också med globalisering, inte bara
så efterhand har kineserna fått mycket kritik, men de gjorde väldigt mycket rätt på något sätt i början, att bara med sina massiva lockdowns och sånt kanske, men också på att säga, okej, här är koden. Du var ju väldigt generös, om jag förstått rätt, i forskarsamhället från dag ett.
Nej, men då när Mikael och hans forskningsgäng kontaktade BioNTech, så men ska vi inte göra någonting ihop? Då hade ju förstås de här fantastiska grundarna av BioNTech, de hade ju redan börjat fundera. Det finns ju en rolig historia över att de på deras bröllopsdag tog de tillbaka till labbet. De är ju dedikerade forskare.
Just det.
Så att då...
ja, nu när vi har gift oss så tillbaka till det här. Ja, vad pratar du om innan?
Och sen drog allting bara igång.
Hur fick du reda på det första gången?
Ja, först så hörde man ju hur det liksom pratades om någonting. Men man tänkte ju inte mer på det.
Nej, men var det, har ni liksom interna sms-slingor som är så här?
Ja, du tänkte på när vi, att vi skulle göra någonting.
Nej, jag bara tänkte när du får reda på det. Har ni så här internt och så här, hörni, det här händer?
Ja, det har vi ju. Mm. Men det var inte faktiskt förrän början av mars. Jag skulle åka skidor över sportlovet. Mm. Och det här är mitt första minne av liksom det här spännande, hur folk reagerar. Ja. För då, när jag stod på flygplatsen och skulle åka iväg, så ringer en av mina kollegor. Och så säger hon, jag bara så att du vet, så åker jag inte till Alpen. Och vi åker upp till vår stuga i fjällen. För att jag har hört att de gör hälsokontroller på Milanos flygplats. Jag vill inte fastna där. Och jag känner inte att om man gör hälsokontroller så känns det lite oroligt vad det innebär. Varför gör man det? Så vi stannar hemma. Och då så sa jag det till gänget. Vi var ju flera familjer som åkte tillsammans. Så vi hade ju jättediskussioner under veckan. För jag sa ju att de har ju valt att stanna hemma. Liksom, vad är det här? Nej.
Och hon valde att stanna hemma bara för att det var hälsokontroller. Det är något som är skumt.
Ja.
Hon visste inte vad det var, varför.
Nej, hon förstod att det handlade om till sen. Men först var det bara, det görs hälsokontroller. Och liksom informationsspridningen var ju lite mixad i början. Innan, så att det var... Och sen så när man kom hem, då började det ju, det var ju där början av mars. Mm. Började det bli lite så här, min man blev jättedålig 3 dagar efter vi kom hem. Så att han fick ju covid. Och då började det vara så här, då hade vi fattat på företaget också, var det isolering. Och jag åkte ju hem direkt, plockade hem barnen, alla bara satt hemma för att det inte skulle sprida någonting. Och sen blev man ju jättestressad över hur ska det här gå med jobb och allting. Och sen några dagar senare så var kontoret stängt.
Det är väldigt kul att liksom, ni tillhör uppenbarligen bland de första smittade.
Ja, alltså det var ju en otroligt intressant utveckling. Det gick ifrån att det var lite luddig information och sen plötsligt bara stängde ju samhället nästan ner. Ja. Det gick ju rätt fort.
Mm. Men det är sportlov i Stockholm i slutet av februari.
Men sen drog ju utvecklingen igång.
I efterhand kan man tänka, det kom ju flaggningar typ i januari, lite januari. Liksom, vad gjorde vi den där månaden? Ja. Det kan jag tänka sig.
Jag vet inte, vi fortsatte leva våra vanliga liv.
Ja, det var liksom...
Vi är inte vana vid pandemier, lyckligtvis.
Nej, det är vi ju inte. Man tänker väl att vi tänkte nog att det var det där kinesiska viruset, att det får man breda upp.
Det har väl alla lärt oss jättemycket. Mm. Och framförallt tycker jag vi har lärt oss att när alla, och det är ju många som har sagt det, när man verkligen behöver, då krokar vi arm.
Ja.
Mm. Och sen så är det lite, sen vart det ju lite disturbance här och där med, man stänger lite gränser ett tag. Först vill man samarbeta och sen var det liksom lite protektionism för länder och sen så funkade det ändå.
Ja.
Transportera saker.
Men bara så tänka på tidslinjen här, för du sitter alltså hemma isolerad som många andra kollegor.
Mm.
Och samtidigt försöker ni lösa liksom... Utveckla vaccin via Zoom, typ.
Ja, jag är ju då inte direkt, som tur var här då, så jag är inte inblandad i tillverkningen. Men just de kollegor, och det är ju också utmaningen, att samtidigt som vi har samma utmaningar som alla, att man helst ska stanna hemma, men fabrikerna måste ju rulla, oavsett vilken medicin eller vaccin du tillverkar. Så att,
alla som funderar på, är jag kritisk för samhället? I ert fall var det eller något
problem? Ja, då var det liksom... Det var ju jätteviktigt att man kom till jobbet, så vår fabrik i Strängnäs, de rullade ju på. Så lyckligtvis är ju det ju en biologisk fabrik, så det är säkerhet och hygien är jätteviktigt. Så de är vana vid att hantera liksom, att inget är infekterat får komma någonstans, inget smittspridning, inget smått och gott, utan det måste vara superrent i den miljön.
Men här pratar vi alkohol i stora mängder och luftslussar i allting. Och alltså.
Ja, dräkter, ja men så. Ja. Men det finns ju där sedan tidigare. Men att samtidigt då kunna hantera det här som att man sen ska skala upp tillverkning. Tänka om och skala upp. Ja. Så från att tidigare, så om man tittar på alla våra vaccin, så kanske vi tillverkar 200 miljoner doser per år. Skulle man skala upp till att plötsligt då tillverka.
Och då pratar vi ändå om att Pfizer gör det som helhet. 200
ja. Till 2 miljarder sen doser. Ska man ju öka under en ganska kort tid, under en pandemi, där man också har samma problem som alla med arbetskraft.
Mm.
Och det tycker jag är, så att man förstår ju liksom att det är ju också väldigt, väldigt många timmar från
alla
tusentals människor.
Mm.
Men för ett otroligt gott syfte. Och här tror jag att det, ett, så känner man att man vill bidra.
Mm.
Och framförallt stoltheten när man känner att man kan bidra.
Ja.
Det gör ju att alla är ju redo att jobba. Och bita i.
Men jag menar, vad vi vet skrev, vad som var tillgänglig fakta, tror jag, i mars 2020, och då står det liksom hur långt det tar att utveckla ett vaccin. Den frågan besvarar vi med att det tar ungefär 10 år.
Mm.
Jag tror det var ganska liksom en optimistisk syn, för genomsnittstillverkningen är, alltså det, vad finner man med ett vaccin, är ju lång, lång tid.
Mm.
Det var den tillgängliga informationen vi hade då liksom.
Mm.
Men ni kan ju aldrig, alltså ni måste direkt veta att mRNA är liksom lösningen. Och så gäller det bara att få skiten att funka så fort det bara går på något sätt. Liksom.
Ja, vi visste ju inte att det skulle funka.
Nej, men det jag menar liksom.
Ja. Och det är ju det som är det här, jag tänker att det som är framgångsfaktorerna, och det finns ju inom de flesta forskande organisationer redan i grunden, det är ju den här kunskapstörst och nyfikenhet.
Ja.
Sen så krävs det också mod, och mod i att investera. För att här var det ju som, i vanliga fall så kör man ju som ett visst tempo, man gör det sekventiellt, nu var det bara parallellt. Och utan att riskera säkerhet, så det, då krävs ju att man investerar pengar istället. För att du utvecklar och börjar titta på produktionsprocess samtidigt som du utvecklar vaccinet.
Alltså, ju mer jag läser om det här, ju mer andra poddar jag lyssnar på om liksom vad som händer, hur man utvecklar det. Ju mer osannolikt är det, och du pratar om mod och du pratar om saker, det håller med om det, men det är en sak som jag tycker man ska lägga till, det är liksom helt orealistiska förväntningar.
Ja, det är det. Ja.
Så, man måste vara helt nöjd och säga, det här kommer gå.
Ja.
Ni kan ju besluta utan att säga, det här kommer antagligen aldrig gå.
Nej, och det är det som jag tänker med mod också, att känna att, men vi, och sen så drivet känna att, men vi, om inte vi kan, vem ska då kunna?
Ja.
För i kombinationen då med samarbete med BioNTech, och den forskningen kring mRNA, så har ju vi så lång tradition när vi har stora kliniska prövningar.
Mm.
Vi har en, alltså vi är från 1849, och produktion var ju i våran bakgrund, och kemi. Så att vi har ju liksom den historiken, och lite kul historik är ju att vi skalade ju upp tillverkning av penicillin under andra världskriget. Dåvarande amerikanska ledarskap eller regering kallade ju också till sig företag eller la ut förfrågan för att skala upp tillverkning av penicillin för att skicka till soldaterna vid Normandies strand då, som man sa. Och då var Pfizer de som klarade av att skala upp fort produktion för att leverera penicillin, så nu gjorde vi det lite igen då.
Just det, jag kan tänka mig att det är mycket sån mytbildning och liksom, eftersom det är också ett amerikanskt bolag, så ni är så himla duktiga på stories i största allmänhet.
Ja, det är precis.
This is our finest hour, det är ju brittiskt, men det är liksom så här, det är amerikanska.
Ja, men så att det finns ju en historik i att kunna göra det här storskaliga också.
Ja.
Det hade ju inte
BioNTech. Inte annat än som en, liksom en mental historik. För sen måste ni ju bygga fabriker från 200 miljoner doser till 2 miljarder.
Den investeringen, det är också mod att känna att men vi lägger ner. Det kostade ju först ungefär $1 miljard i utveckling. $1 miljard i utveckling av tillverkningsprocess.
Ja, det är mycket.
Och tusentals människor som la massvis med tid.
Men det låter inte så mycket. Eller? Alltså hålla på 10-12 år måste ju kosta betydligt mer.
Ja, men utslaget över längre tid.
Som Al Gore sa, en miljard här, det blir snabbt pengar. Men,
ja, men då har du utspritt över längre tid, så investeringen per år blir ju,
just
blir
det.
Ju mindre.
Ja, just det. Nej, det är ju väldigt en finansiell kraftansträngning.
Och tryggare, för du kan ju stanna. Så att om du märker längs vägen att det här blir ingenting, just då har du bara startat en sekventiell process som kostar. Men om du kör parallella processer
så
och du dödar...
Så ni rökte 12 olika områden samtidigt.
Ja, man körde på liksom allt man kunde göra parallellt. Och sen hade de ju dagliga möten förstås med liksom mission control. Man följde allting. Man följde data. Mm. Så att här ser man ju också en ny teknik. Hur viktigt det är med ny teknik. Och nyfikenheten på ny teknik.
Mm.
Hela flödet behövde ju ny teknik. mRNA var helt ny teknik. En ny teknik för att tillverka. En ny fiffig box med GPS och tracking-system behövdes för att transportera vaccinet. För att under tillverkningsprocessen så behövdes det ju också en hel del ny teknik. Eller att man använder sig av ny teknik för att det ska gå fort.
Jag frågade dig om hur man får fram vaccinet. Så tänkte jag, du pratade om hur det kommer från liksom, sprutan in i kroppen. Jag tänkte egentligen på det andra.
Ja.
För det var ju också helt omöjligt. Liksom.
Ja, men för då är det lite intressant tycker jag med... Ja, apropå mission control och digitalisering.
Mm.
Och digital infrastruktur är viktigt i att man hela tiden... tar sig an och utvecklar sånt, för att när det kommer såna kritiska tillfällen också så kan man ju, då är man ju lite benägen att lite snabbare använda det då, ta lite mer risk just då för att få saker på plats. Och AI-verktyg hade vi två stycken exempel som jag tycker är lite spännande. Det ena är en mjukvara som letade signaler i studiedata för att snabbt kunna liksom se, vad har vi liksom för, när vi har de här stora kliniska prövningarna med 44 000 patienter. Ja. Hur kan vi snabbt liksom fånga signaler?
Ja.
Framförallt liksom det är någonting med biverkningar. För det är ju det är säkerheten som är ju så oerhört viktig. Och sen det andra var att man körde ett hackathon. För att hitta ett sätt att rensa data från felaktigheter. Så det var ett företag i Kalifornien som hade ett mer maskininlärningsföretag då, som kunde då rensa data från felaktigheter och säkerställa kvalitet innan man analyserar datan. Så att då har man ett steg innan man gör den här manuella som rensningen så att man har högkvalitativ data. Och det gjorde att man kunde göra den här rensningen på 22 timmar istället för 30 dagar. En annan process när det gäller studiedata och se till både med effekt och säkerhet. Den utbytet har man ju med myndigheter. I USA med FDA så hade man löpande, istället för det som man brukar ha, man ju färdigt en stor fil och så lämnar man över den. Och så sitter de och tittar, så vill de titta på vissa saker och så tar den här dag också tid. Eftersom man behöver den här oberoende granskningen innan de vågar godkänna. Det man gjorde istället var att man skickade och öppnade mer datan. Att vi skickade liksom allt. Det var mer öppet flöde av data. Så att de kunde göra analyser samtidigt som vi gjorde analyser. Så det speedade ju också upp processen.
Ja.
Det kan kanske inte myndigheter göra igen. Men just i det här fallet så alla kavlade upp ärmarna och prioriterade förstås i en pandemi. Så att här prioriterade myndigheter sin tid också. Vilket är oerhört viktigt. Och i Sverige så var ju vi, eller Svenska Läkemedelsverket, var ju ansvariga utifrån ett europeiskt perspektiv. Så vi hade ju väldigt mycket nära dialog med läkemedelsverket. Sveriges läkemedelsverk är ett av de bästa när det gäller att vara rapportörsland och granska data och ge scientific eller vetenskapligt råd till företag. Då.
Finns det någon anledning till att vi är allmänt bra och lite nördiga?
Ja, det kanske är så att det är nördigheten som är viktiga. Nej, men vi har en lång historik av liksom, medicinsk forskning och kunskap. Så det har varit så att de har kontinuerligt varit väldigt duktiga. Det är jätteofta vi får de som, eller de får många, många olika mediciner som de är ansvariga för att granska på Europanivå.
Ja, för varje land, medlemslands myndigheter kan ju då ta lead så att man inte behöver göra det.
Och företag använder gärna Läkemedelsverket för att få vetenskapliga råd.
Det finns då uppenbarligen ett like war room i Amerika där det styrs allting ifrån, och sen har ni också det här. Alltså bara man liksom, men hur snabbt har man en version som man börjar testa på folk? Alltså att göra studier med 44 000 personer är ju jättemycket.
Ja, man började någonstans efter sommaren.
Ja.
Först gör man ju på friska frivilliga. När man väl har någonting som kan börja testas och användas efter man har gjort liksom labbtester och farmakologiska tester. Och så tittar man ju först på friska frivilliga för att kolla säkerhet. Så säkerheten går ju alltid först. Sen så skalar man ju upp och tittar också på effekt och försöker förstå vilken dos behöver vi. För det är också jätteviktigt att man vill ju reta immunförsvaret. Men det får inte bli för mycket så man får världens reaktion. För att retar vi immunförsvaret, då blir det som att vi är sjuka. Då sätter kroppen igång. Liksom. Ja. Så vill man heller inte reta för lite för då får inte tillräckligt skydd. Så att det är ju den här att hitta rätt dos då, och sen skala upp till storskaligt. Då, med
ja, och det är där det blir viktigt att du verkligen kan rensa datat. Liksom. Mm.
Och den här snabbheten. Ett så var ju, är ju mRNA någonting som är snabbare att tillverka. Mm. Eftersom det är syntetiskt.
Ja.
Andra är ju att alla var ju redo att ställa upp. Det fanns ju jättemycket. Alla ville ju bara hitta något sätt att komma ur den här pandemin.
Ja.
Så det gick ju fort att få prövningssajter. För vi behöver ju prövare runt om i världen som vill vara med och pröva. Och du behöver ju också patienter eller medborgare, befolkning, människor som är villiga att vara med i studier.
Ja.
Och sen är det så när man gör vaccinstudier i frisk befolkning så behöver du ha en viss typ av smittspridning i samhället, för annars tar det ju jättelång tid. För du får ju en vaccinet då. Och sen så får du ju gå runt liksom i vanlig vardag.
Ja.
Och så måste du stöta på. Du måste tillräckligt många stöta på viruset för att du ska kunna få resultat i studier på om det är effektivt eller inte. Fördelen i den tråkiga situationen som en pandemi är att du har ju en otrolig smittspridning.
Mm. Gud vad kul!
Ja, eller hur? Det går lite fortare
alla
då.
Alla forskar på gud vad bra.
Och få ihop data. Så.
Ja, just det. Nej, men det blir också det här, jag tänker liksom att använda AI-verktyg för att kunna sortera och tvätta. Det måste väl också då handla, om jag har förstått saken rätt, att liksom också ta bort sånt som kan vara irrelevant. För vi kommer att prata om det lite sen också, men alltså alla biverkningar måste rapporteras, det ska vara säkert. Men om någon rapporterar att de fått ett horn i pannan så kanske det är ganska bra om de sorteras bort, för det är inte liksom relevant på något sätt. Man får ju utvärdera och säga att ja, det här är helt omöjligt.
Samtidigt så varenda biverkan måste in i systemet.
Ja.
Vi rapporterar in biverkningar, vården rapporterar in biverkningar.
Mm.
Så det samlas ju hos Läkemedelsverket och hos oss i databaser.
Mm, så ni kan inte säga att horn i pannan verkar osannolikt?
Nej.
Utan det ska snarare in i en klassifikation för horn i pannan?
Ja, det måste in.
Ja.
Så det kan stå horn i pannan då, bland biverkningsrapporteringarna. Så det är därför som, och eftersom man inte alltid vet så är det jätteviktigt, för det kan ju visa sig. Man får tillräckligt många horn i pannan.
Ja.
Så är det ju ökad, liksom, ja, men då ser man ju att det här är förmodligen kopplat till vaccinet. Sen kan ju liksom, man vet ju hur det funkar, man vet vad det påverkar i kroppen, men man vet ju aldrig helt säkert så att det är därför så otroligt viktigt. Och vi har ju som policy hos oss att inom 24 timmar så måste jag rapportera biverkan. Så om du skulle berätta för mig, eller om jag skulle läsa i mitt Facebookflöde att någon signalerar att de har fått en biverkan av ett av våra läkemedel eller vacciner, då måste jag ta reda på så mycket jag kan och rapportera det inom 24 timmar internt.
Ja, bara för att du är anställd på...
Så det är så, för det är så viktigt, för man vet aldrig vad man kan upptäcka.
Nej.
Och det är vi ödmjuka för, och det finns bra system. Och det...
Just det, precis. Det är den vetenskapligheten, det är liksom, vi kan skämta här om horn i pannan, men man vet liksom inte, utan man måste bara få in. Och det har ju varit en väldigt många som har rapporterat det. Det är alltså, att det är så lite övernitiskt gör också att det blir översäkert, vilket ju är bra.
Det är ju bra.
Ja.
Men det är därför som man tittar i bipacksedeln på de flesta av läkemedel som finns, så finns förkylning. Eller huvudvärk. För du kan aldrig säga att det inte har med läkemedelsvaccin att göra om du gör studier, för alla biverkningar rapporteras ju in.
Just det.
Och även från daglig, alltså det rapporteras ju in idag också förstås, inte bara under studier.
Precis, ni kan inte ta... Ni kan inte säga att det där är osannolikt.
Nej, det
utan det blir, en, liksom, en vetenskaplig metod där man letar efter. Kan vi utesluta det? Nej.
Man gör ju förstås bedömningar om det är någonting som är allvarligare som förknippas. Som någon har råkat ut för i samband med att man står på ett av våra läkemedel. Då är det klart att man måste utreda och se liksom, hur sannolikt är det här. Och det görs ju med myndigheter också.
Ja, just det.
Och då får man, om man tror att det är högst sannolikt, då kommer myndigheterna kravställa studier.
Just det.
Men är det inte så sannolikhet så tas det ju inte bort som biverkan som har rapporterats. Nej. För det är ju ändå en biverkningsrapportering.
Ja.
Sen huruvida allting har med behandlingen att göra det.
Nej, just det. Och dessutom får inte då ni heller säga att det där verkar som att de med horn i pannan verkar inte vara jättemånga. Utan det får så vara läkemedelsverket säga.
Så du kan tänka dig vilket flöde rapporteringar som man var tvungen att ta hand om.
En ont i armen efter sticket.
Det är en biverkan.
Just det.
Mm. Det är en biverkan.
Det är som på amerikanska kaffekoppar att du tänker på att det här kan vara varmt.
Mm. Många av de biverkningar som rapporterades in det var ju samma sak för alla länder. Alla de som hos oss jobbar med biverkningsrapportering. Vi har ju ett team i Sverige som jobbar med. Och i Sverige är man duktig på att rapportera biverkningar också från vård och patient. Men de fick ju en uppsjö av biverkningar. För allting, framförallt liksom under den här tiden, så snappar man ju upp allting. Och det var ju massor av folk som vaccinerades med just då. Så det var ju klart att de fick ju hur mycket som helst att göra. Och det var ju de flesta av de här biverkningarna som man ser. Det är ju sånt som man egentligen vill se. Så det är ju en, man ska säga, positiv biverkan. För du vill ju ha en liten reaktion. Det är liksom om du får ett enklare symptom av lite allmänpåverkad.
Mm.
Då betyder det att ditt immunförsvar har satt igång. Och det vill du ju. Sen, som sagt, så vill du ju inte...
Just det. Som om jag hade fått en spruta, inte känt någonting i sprutan, inte känt någonting i övrigt.
Nej.
Då det är egentligen ett större problem.
Sen är det så att människor är unika. Och det är det man ser då. Att det är därför det är så viktigt att titta på stora populationer som man hittar det som. När man inte kan med precision säga att Per, han ska ha exakt den här dosen.
Mm.
Så har man ju det som en stor population ger det här lagom svaret då, av det egna immunsystemet.
Ja.
Men så kommer det ju ha de som inte svarar. Det är därför att alla svarar ju inte på vaccinerna.
Ja.
Nu hade vi jättehög täckningsgrad initialt då.
Mm.
Men sen är det också de som kommer reagera, det vars immunsystem kommer reagera jättemycket.
Ja.
Och det är de som blir dåliga av vaccinet, som får liksom, som man känner att man får en virusinfektion. Fast man inte har något virus, utan det är bara immunsystemets som har satt igång. Om man blir liksom febrig eller dålig. Så att du har ju de här avvikelserna också, förstås. Så det är därför några känner sig, men jag blev ju sjuk, eller känner mig dålig av vaccinet.
Ja.
Eller jag blev ju dålig fast jag hade vaccinerat mig.
Just det. Här är vad du är på, liksom, normal fördelningsskala. Liksom.
Ja. Och sen är det ju så att när man har väl... Med sjukdomar som sprids av virussjukdomar så pratar man också om flockimmunitet. Och det är ju det som var viktigt att komma upp i fort. Mm. Att försöka vaccinera så många som möjligt, så fort som möjligt. För att liksom, ju fler du har som är skyddade, desto mindre smittspridning blir det ju förstås.
Nu letar jag minnet efter den där koefficienten som sjunker under 1. Vad heter den? Är det R? Eller... När du får flockimmunitet så går det inte längre exponentiellt.
Nej, precis.
Men då börjar det liksom...
Börjar flacka av.
Ja, det börjar flacka av och då är vi under 1 i spridning, tror jag.
Det säger sig själv. Står du på tunnelbanan i trängsel och det är en som
nyser.
Och runt omkring, som i närheten står det 10 stycken.
Mm.
Om alla de har vaccinerat sig, då kanske en där... blir dålig och sen smittar vidare.
Just det.
Men om ingen är vaccinerad där så blir sannolikheten att de flesta blir dåliga där och smittar vidare. Och då träffar de nästa 10 och så nästa 10. Så det är så som flockimmuniteten funkar, att man minskar den här.
Det blir också en sån grej med vaccinerna som utvecklas under pandemin, att det var ju inte för att ge heltäckande skydd, utan det var för att hindra dig från att bli riktigt sjuk.
Ja.
Vilket är olika saker.
Ja, det ska man också komma ihåg. Och det ser man ju nu, det finns ju mycket... Det görs ju många såna här post-covid-studier.
Mm.
Man tittar på hur ser det ut? För det finns ju så mycket data då. Det är ju en sak som var häftig också med... Israel var ju det landet som gick lite i bräschen och var snabba med maxvaccination. Där hade vi ett samarbete med att titta på... hur ser det ut med när vi kommer ut i verkliga livet.
Ja.
Så där fick vi möjlighet att titta på en hel befolkning väldigt fort. De var ju jättesnabba på att vaccinera och samla data. Så de samlade ju data då. Och det är ju jätteviktigt att vi bidrar med data, för då lär vi oss.
Men hur gick det till alltså, under våren och hösten? Där när, för det är ni som tar fram det och det finns ju era konkurrenter slash kollegor. Ni måste ju ringa till varandra ganska mycket också. För alla, ingen har ju tagit fram mRNA-vaccin snabbt. Alltså, även om man vet i teorin hur det ska funka och man stabiliserar det med lipiden och allt det där. Så har vi bara de här massiva problemen med liksom att bara, hur får vi ut liksom en miljard doser? Alltså, för hela det du pratar om, du nämnde pizzakartongen med GPS, du kan förklara lite mer. Men det, alltså, det är just, dessutom ska det vara 70-80 grader kallt. Alltså, det är just,
ja, precis. Först har man hela det här med grundforskningen, få ihop det. Studier på människa.
Mm. Och alltså, där ringer faktiskt forskare till de andra forskarna att ta och jämföra anteckningar.
Man har ju en väldigt öppen dialog om, jag hade det mellan alla tillverkare. Var är ni någonstans? Vad har ni lärt er för att liksom skynda på för alla egentligen?
Ja.
För det var ju så att det räcker inte med att ett företag eller ett samarbete av företag med en variant för att täcka hela världens befolkning.
Nej.
Det går ju inte.
Nej.
Det är liksom, det är det som är det svåra i en pandemi, att det är så otroligt stort behov. Och sen så var det med mRNA att hitta ett sätt att skala upp produktionen.
Mm.
När det kanske, i vanliga fall så kan man liksom prova sig fram och har, ja, men man har kanske några månader på sig eller kanske något år för att man är inte färdig med allt andra. Nu liksom hade man kanske några dagar och vecka på sig att liksom ta fram saker.
Mm.
Och som du nämner också, och som det var mycket kring i början, att det här vaccinet behövde ultrafrysar, alltså minus 70 grader. Och det är ju inte så vanligt att det finns. Och nu var det ändå så att speed is everything, eller time is life som vi säger nu. Det handlar ju inte om att man kan utveckla sig, det blir jättebra, smidig distribution, utan man tog fram de här fiffiga boxarna som var försedda med GPS och med där man både visste var och en annan sändare för att kunna följa att temperaturen var minus 70 hela tiden.
Mm.
Det här är ju liksom något som ska in i kroppen på människor. Vi måste vara säkra på att man håller liksom det vi kan.
Mm, vi är oroliga för att mjölken liksom landar under 8 grader eller vad det är.
Ja, men som ni brukar säga, det, vad vet vi? Eller det vi vet är det vi måste utgå ifrån. Och i vanliga fall så hinner man göra mer stabilitetstester och kanske se, ja, men kan vi testa och se, kan det vara i kylskåp eller kan det vara i som vanlig frys? Mm. Och hur länge kan det vara det? Och hur ser det ut då? Så det är jättemycket tester för att säkerställa att det är säkert.
Mm.
Och nu var det ju tid som gällde. Och då var det bara att det här är det vi vet. Vi vet att just nu, det enda vi vet är att 70 grader behöver det i frys. Och det måste liksom då ut till, så fort som möjligt, ut till vaccinatör. Och så de här boxarna då, man kunde följa temperatur och var boxen befann sig. I varje box så fanns det ett gäng som vi kallade för pizzalådor med såna här små då vialer, som man säger, små burkar med vaccinet. Som sen då skulle komma så nära.
Är de här pyttesmå syltburkarna?
Ja, precis.
Ja. Små glas.
Ja, små glasburkar. Ja, så suger man upp då x antal doser från varje vial.
Mm.
Och här var det också så att man upptäckte också att det var skillnad mellan nålar. Sånt har man inte heller hunnit testa. Man visste att man behövde en viss typ av nål för att dra upp vaccinet. Men det som visade sig också med tiden, det var att om man hade riktigt tunna nålar kunde man få upp också fler doser. Det var mindre spill i varje vial. Så plötsligt kunde man få ut fler doser.
Just därför det var någonting där mitt i, minns jag. Ja. Det var 5 eller 6 doser. Precis, någon
så kunde man
ena,
få ut upp till 7 doser från samma vial.
Ja.
Och det är ju fantastiskt. Vi kunde ju inte lova mer än 5.
Nej.
Och sen så lyckades en del få ut mer.
Ja.
Men så det där är också jättebra. Och det har ju utvecklats med tiden också.
Mm.
Och nu så har vi förstås, vi har ju liksom hela tiden fortsatt utvecklas. Så nu behövs det inte åkas i de här specialboxarna hela vägen fram till nästintill vaccinatör då.
Nej.
Och det var ju också en utmaning, och värdet av att ha den här samverkan och dialogen med myndigheter. Distributionen av vaccin kunde ju inte se ut som den gör i vanliga fall. Nej. Där du skickar allt vaccin till en central och sen ska det ut. Det var ju bara ett sånt mellanstopp. Det var ju inte tal om något sånt mellanstopp. Så det var mycket fram och tillbaks. Och ett stort ställningstagande för Folkhälsomyndigheten. Okej, ja. kan vi göra annorlunda? Mm. Kan vi låta Pfizer köra hela vägen så nära som möjligt till liksom utspridda distributionscentra i landet? Hur kan vi göra? För vi sa att vi erbjuder oss hellre att vi kör så nära som möjligt. Ja. Att vi ska köra och sen riskera att inte... Att inte det här håller den temperatur eller vad det är som ska göra. Så vi ville ju gärna ta ansvar så långt fram som möjligt i och med att det var så mycket
faktorer. Och sen hade vi väl dessutom det, eftersom EU upphandlade vaccinet till alla stater, så blev alla tvungna att få det samtidigt. Från liksom Umeå till Faro i Portugal.
Eller apropå stor politik, liksom, det är väl en av de största utmaningarna i alltså den globala politiken. Är utmaningen är så som en pandemi. Av många, många skäl. Och här var det ju så att i och med att man, som du säger, upphandlade på EU-nivå. Så att alla lastbilarna stod liksom och väntade, så åkte de samtidigt.
Ja.
För det var så att det skulle komma till länderna samtidigt.
Just det.
Och det skulle liksom distribueras. Så, men det kom ju inte jättemycket doser första omgången, utan det var ju liksom innan man fick igång liksom de stora volymerna. Så portionerades ju allting ut då, baserat på befolkningsmängd och så vidare. Men jag kommer ihåg liksom den här dagen när lastbilarna stod redo. Alltså det var, och jag kan bli lite nästan på gåshud när jag tänker, för då började liksom vi känna att det är nu det händer, äntligen. Alltså en enorm glädje och stolthet liksom i att nu, efter allt förberedelsearbete, allting som händer nu, äntligen.
Det måste ju vara en sån lättnad också på det sättet att man tänker under det här, okej, ni ska utveckla någonting, ni sitter hemma. Allt är krångligt, det ska göras på flera olika grejer, det ska göras i hela världen, liksom. Det ska en teknik som ska stabiliseras. Och sen ska liksom också själva liksom, vaccinet vara stabilt från fabrikerna, och fabrikerna ska skalat upp som 20 gånger. Alltså det är så himla mycket, jag kan tänka mig att någonstans där mitt någon säger, okej, vi måste bygga små frysar som tar 70 grader och innehåller pizzabockar. Ja. Okej, whatever. Ja. Bring it on.
Det är inte bara innovation i att ta fram själva, liksom, att hitta.
Nej.
Det här kan bli potentiell. Det här är en substans eller det här är en lösning som kan bli ett läkemedel eller ett vaccin. Utan det är också, sen är det innovation hela vägen.
Ja.
Och det är ju otroligt stimulerande och häftigt. Och en sak som jag inte har sagt, som jag tycker också är... Vi pratar mycket om rörlighet och fri rörlighet. Det var stängda gränser och man fick inte in vaccinet. Men det finns ett till skäl till varför fri rörlighet är viktigt. Och är diskussioner kring hur kan vi ha vår egna vaccinfabrik i Sverige?
Ja.
För det här vaccinet krävdes det 280 råvaror från 86 leverantörer i 19 länder.
Och de ska också komma till den här fabriken i Belgien. Inte, var det här,
ja, precis. Ja. Så det är inte bara det att om man skulle kunna rigga Baltasar-modellen, så behöver man ju ändå ha det han stoppar i där, droppar i. Det måste man ju ha tillgång till. Och det är inte, man kan inte i ett land rigga att man har allting på plats.
Nej.
Utan vi måste jobba för fri rörlighet. Plus att få problem med en produktionsenhet.
Mm.
Så måste du utreda vad problemet är. Så då blir det ju en risk för... att det blir stopp och du inte får ut så mycket som vaccin eller medicin som behövs. Då är det bra att ha flera ställen så att du täcker upp liksom behovet. Så att det... Men så det finns ju många delar som är extremt komplexa i.
Den första dosen som Sverige fick var ju lite under 10 000 doser för mig.
Lite drygt 9, ja. Eller knappt 10.
Ja. Och sen gick det ganska fort. Liksom, så här. Men vad har liksom hänt sen dess? Jag vet att liksom, det har kommit nya varianter. Det kom ju omikron och det kom ju allt det där. Liksom. Det har ju kommit nya. Alltså, det originalviruset är väl egentligen... Det är 4 stycken idag, om jag förstått rätt. Något sånt.
Ja, vi har gjort 4 uppdateringar på 3 år.
Mm.
Man tänker att det var slutet av 2020. Och nu är det slutet av 2023. Så den här tiden har man gjort 4. Mm. Eller har vi gjort 4. Varianter, plus att det då görs i beredningsform doser olika liksom ålderskategorier. Mm. Så det, och det innebär att...
Ja, det är både att det är version 4 och att det sen finns på många olika sorter.
Ja, du måste hantera olika som barn versus vuxna. Mm. Det är jätteviktigt att, att skilja på. Det är också en av de som jobbar, eller en grupp som jobbar på läkemedelsföretag är ju våra regulatoriska avdelningar. Mm. För att de sköter ju alla uppdateringar. Mm. Så att du kan tänka varje sån här förändring inom dos eller någon instruktion eller ett fynd, biverkningsfynd som måste in. Eller då en ny variant. Mm. Så behöver vi uppdatera det som är så kallade så här produkter som är SPC eller bipacksedel eller det för oss som när vi får en förpackning av någonting, så är det vi läser och tittar på. Mm. Och när de ska uppdateras så det måste ju skickas in och malas igenom. Och det blir ju både jobb för oss och för Läkemedelsverket. Och i vanliga fall så när man har ett helt nytt läkemedelvaccin kanske det rundas länge sedan 20 uppdateringar på 3 år. Mm. Här har vi haft 200 uppdateringar. All administration kring det här är ju också jättemycket. Så man tänker, det är så många delar av vår organisation som får jobba väldigt, väldigt mycket extra.
Skulle ni kunna göra om det här om det krävs?
Det är klart.
Ja, då frågar jag kanske. Ja,
men inte utan någon annan. Det är väl det som också är. Att det är klart att vi skulle ge oss på det.
Ja.
Vi klarar det inte själva.
Och det ni nu och alla andra har lärt sig, vad innebär det här liksom i framtiden? Vad innebär det för andra genetiska sjukdomar eller cancer? Eller, alltså finns det sånt där att man kan säga att nu har vi mRNA eller nu har vi lärt oss en massa andra saker?
Alltså just, vi har ju lärt oss oerhört mycket saker, både kring samverkan och vad vi kan göra. Mm. Och titta lite på, vi har ju lite andra saker i omvärlden också. Geopolitiken ser inte jättehärlig ut. Vilket också liksom gör att vi måste ha en annan beredskap. Och alla typer av större krissituationer så behöver man kunna samverka på nya sätt.
Ja.
Nu har vi testat det och vi vet att det funkar. Och sen mRNA, det fanns ju inte. Det fanns ju forskning, det fanns utveckling. Nära en del vacciner. Mm. Inte bara vi eller BioNTech utan fler. Men att få att, vi kallar det för kommersialisera, att se till att det verkligen når ut i verkligheten. Ja. Att människor får tillgång till innovationen. Mm. Det här var ju första gången. Och den här är ju också, det är en helt ny teknik som, precis som du är inne på, kan ge oanade möjligheter för förstås nya vacciner, eller att man kanske kan kombinera vacciner i en spruta eller en injektion, spruttillfälle. Eller man tittar också på cancerbehandling och man tittar på andra genetiska sjukdomar. Så här finns ju nu en ny teknik som innebär att vi kan ta fram nya behandlingar.
Men vi börjar det här samtalet med liksom så här klassiska vacciner. Kommer de att ersättas av mRNA-vacciner?
Det skulle jag inte säga, att det vågar jag inte påstå. Det finns alltid kvar behov av gamla metoder. Sen kan man ju hoppas att man kan ersätta med mer syntetiskt. Det är ju mycket lättare, mycket säkrare produktion.
Mm.
Men det kommer ju alltid finnas behov av flera olika typer av vaccination.
Så tack och lov att vi har i alla fall 2 bra typer nu.
Ja, och det finns ju också forskning, förutom att vi har de här försvagade eller inom citationstecken döda vaccinerna, så har man ju också, man använder sig av adenovirus, ett vanligt förkylningsvirus där man stoppar in genetisk kod. Det är ju också en metod som man använder sig av mRNA nu. Sen görs det ju forskning på DNA också. Här på Karolinska till exempel så finns det en forskningsgrupp med Mattis Hellberg som har tittat på DNA-vaccin. Det är ytterligare lite mer komplicerat. Så det tar ju lite längre tid.
Man kan tänka mig att det känns som att det är liksom mindre att ge sig på när man löst det här. Alltså,
man vet aldrig. Det kanske är så att det är ännu bättre i framtiden. Så att det är ju liksom, det är därför man behöver alla dessa strängar av forskning. Och att man inte slutar bara för att...
Jag tänker att de gamla vaccinerna var ju liksom... Det är flera generationer sedan de gjordes. Mm. Så att säga, så de har utvecklats absolut. Men den stora liksom, genombrott är ju liksom, okej, det är gammal teknik, och beprövad. Och sen kommer det här. Det här är ju vår generations stora genombrott. Mm. Så då blir den här generationen också lite så här morsk. Att, ja, vad fan, kan väl ta sig an ytterligare en? Ja. Jag kan tänka mig att forskarna på KI också känner att liksom, det är på något sätt närmare. För man har liksom löst massa andra saker här.
Ja.
Ja, det är en förbluffande historia att det, liksom, att det här överhuvudtaget gick känns fortfarande helt osannolikt. Mm.
Ja.
Avslutningsvis, tre böcker som har inspirerat och påverkat dig.
Ja, så när vi satt och småpratade här lite innan så är det att jag är ju poddälskare. Mm. Jag läser jättemycket, men kanske mer skönlitteratur och biografier. Men jag läser kanske inte så mycket facklitteratur.
Nej.
Jag älskar kunskap.
Ja.
Så att när jag hör någon som säger det här är en bra bok, då brukar jag alltid gå in på podcaster. Så,
ja.
Så söker jag på författaren eller boktiteln.
Ja.
Och då finns det ju tusentals poddar där jag kan lyssna på när de resonerar kring det som boken handlar om. Jag tycker att det är briljant, för då kan man höra också hur folk reflekterar runt omkring.
Mm.
Man läser inte bara det som står, utan man får liksom,
just det.
Man får det som står där, för det berättas ju kanske inte så mycket mer. Man får en annan person som reflekterar och frågar saker.
Ja.
Så det tycker jag är jättebra.
Ja, det är liksom att liksom joina en bokcirkel utan att joina en bokcirkel.
Men jag har ju några böcker som... en som inspirerar mig supermycket, och det är den enda bok som jag verkligen lyssnat intensivt till via som lyssnarbok eller som ljudbok. Det är Ett jävla solsken, en biografi om Ester Blenda Nordström av Fatima Bremer. Hon var en extremt modig, driftig journalist.
En naturkraft.
En naturkraft. Mm. Och hon är ju mer eller mindre okänd.
Mm.
Helt
jätterolig.
Fantastisk bok. Alltså så, att vara modig och nyfiken. Alltså, det inspirerar mig till att fortsätta vara det.
Mm.
En annan spännande bok som jag läste för massa år sedan är If Disney Ran Your Hospital. 9.5 Things You Would Do Differently av Fred Lee. Han har jobbat på både Disney och på sjukhus. Och han utmanar liksom, utmanade synen på hur man jobbar, hur man beter sig på ett sjukhus mot patienter. Jätteintressant. Man jämförde som Disneyland typ, versus ett sjukhus. Man tycker det låter helt absurt, men det finns en hel del att lära emellan. Och det stimulerar mig, för att man vet aldrig vad man kan lära sig av andra branscher eller av andra människor. Man ska alltid vara nyfiken och lyssna.
Mm, men verkligen det... Och liksom i Disney-världen har vi alltid gästen, och gästens upplevelse ska alltid vara magisk.
Mm.
Men nog görs det underverk på sjukhus, fast där är de ju så att säga bara patienter.
Mm.
Så det, ja, jag förstår att det där är en rolig bok.
Ja. Sen en, bland de senare är The Fearless Organization av Amy Edmondson. Hon har ju singlat upp och blivit väldigt poppis de senaste åren. Hon myntade väl begreppet psykologisk trygghet.
Just det, då pratar vi helt enkelt sånt som självledarskap och att våga göra grejer. Och...
precis, och inte bara självledarskap, utan vi försöker jobba med någonting hos oss som heter Self-Managing Organization. Så det handlar mer eller mindre om hur man kan jobba i dynamiska team. Så hon pratar inte så mycket om det, men för att kunna göra det behöver man en stark psykologisk trygghet.
Mm.
För att våga vara modig och utmana sig själv.
Mm.
Så behöver man ju känna sig trygg i sin organisation.
Just det.
Känna att man kan säga saker, man kan prova saker, man blir inte dömd, utan man känner sig oerhört trygg, så man får ut den mesta, största potentialen av sig själv. När det gäller self-management organization som liksom kan bygga utifrån det, då brukar jag jämföra det med ett jazzband. Att du har, i vanliga fall kanske att du har en dirigent, brukar prata om ledarskap.
Mm.
Det tycker jag också är en bra jämförelse. Ja. Man släpper in folk lite här och där, och man har ett stycke som ska utföras, och så gör alla sin del i sin tid. Det kan jättebra applicera i våran verksamhet. Att nu gör vi den här delen, nu gör vi den här, och ibland kan de köra tillsammans.
Ja.
Men ett jazzband då istället, är att få en organisation som styr sig själv. Du har ingen dirigent.
Nej.
Du sitter och jammar.
Ja.
Du har inte ett färdigt stycke.
Just det, utan du jammar. Liksom, dina kollegor kan sitta och vänta på nu får Malin komma och berätta vad jag ska göra.
Nej, men precis. Att chefen ska inte säga vad du ska göra, utan du ska själv liksom. Du jammar. Och det som fina att göra med jämförelsen är att där är det så att när basisten känner att nu har jag något som jag vill lira, då släpper de andra fram.
Mm.
Och sen så blir de inspirerade, så hänger de på. Och så har du nästa.
Mm.
Så det är ju som det. Och det vill man ju försöka skapa i den typen av organisation. Jag tycker det är jättespännande. Så allt som har med liksom att inspirera till mod och nyfikenhet, inkludera människor, jag gillar också allt som har med emotionell intelligens att göra.
Mm.
Och sen den senaste boken, nu har jag redan sagt tre böcker, som jag och min medicinska direktör har haft diskussioner om.
Mm, jag låter dig leda dig själv här. Jag känner att du behöver fyra böcker. Jag går fyra böcker.
Sen heter det Move Fast and Fix Things. Man brukar prata om Move Fast and Break Things.
Det är Facebook eller Metas som har inofficiella motto.
Ja, och det här är då Move Fast and Fix Things. Så det är ett sätt att lösa, en teknik för att lösa svåra problem av Frances Frey och Anne Morris som finns vid Harvard. Det tycker jag också om, att om man inte lyssnar på så tycker jag om att man tillsammans läser någonting. Alltså det är ju som, man har ju bokklubbar privat.
Ja.
Man läser skönlitteratur eller någon biografi eller någonting annat. Liksom så.
Mm.
Och så pratar man om det där och lär sig av det. Och, liksom, så kan man ju samtidigt ha jobbet när det gäller ledarskapslitteratur.
Ja,
vad har vi läst? Vad tänker vi egentligen?
Mm.
Hur påverkar det oss? Ska vi ändra oss? Fick vi en idé?
Ja, just det.
Och så vidare.
Ja, men strålande. Tack snälla för dessa fyra tips. Vi länkar till dem i beskrivningen. Och tack för att du kom och delade med dig av dina perspektiv.
Tack så mycket.
Du har hört Malin Parkler, vd för Pfizer Sverige. Känner någon som du tror skulle gilla det här avsnittet extra mycket, tipsa dem då om avsnittet. Bidrar samt till att någon annan snabbt blir med lite allmänbildad. Dagens avsnitt gjordes av Sara Berg som redaktör, Jens Back som stod för klippningen, Sara Lundgren som chef för publiceringen och av mig, Per Granqvist. Mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa vecka, ja, då får du perspektiv på ett helt annat ämne. Så gör du mer allmänbildad. Vi hörs då.